Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 236, där jag den här veckan träffar Susanne Holmström som är vd på NetOnNet. Hon har tidigare varit verksam i många år inom Kinneviks ägda Tele2 i flera ledande roller, där hon en gång började som trainee. Efter det provade hon på försäkringsbranschen på Trygg-Hansa som privatmarknadschef innan hon tog steget över till retail och elektronikjätten NetOnNet, som alldeles nyligen har gått igenom fusionen med norska elektronikkedjan Komplett. Hon sitter också med i både Skandias och Bubble Rooms styrelse. Susanne är värmländskan som med sin positiva attityd tidigt fick chansen att ta sig an tunga ledaruppdrag. Det här är ett samtal som handlar mycket om just ledarskap och vikten av att alltid vara sig själv. Men också om att det kan vara värdefullt att faktiskt byta bransch ibland. Följ med och lär känna personen och ledaren Susanne. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 236 med min gäst Susanne Holmström. Jag heter Eva Ekedal. Susanne Holmström, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Alltså det känns så härligt att vara här med dig.
Ja, detsamma. Fantastiskt att få sitta här och det är en vacker fredag eftermiddag att få sitta här i soffan tillsammans med dig.
Ja, men du, alltså jag måste bara säga en grej som jag inte alltid brukar säga och det är att det kändes väldigt, alltså du har någonting som är väldigt härligt och äkta över dig. För att du är ju liksom, det känns som, nu har jag bara, jag känner ju inte dig, men det känns som att du är en sån här person som säger det du menar och du bara liksom är.
Fint sagt, verkligen, och det hoppas jag till mångas förtret säkert om du jobbar som PR-chef runt mig. för det jag känner, det pratar jag jättegärna om och jag tycker det är väl fantastiskt och någonting som jag jättegärna vill ska genomlysa mitt ledarskap, att det är äkta och genuint och att man ger mycket av sig själv. Och det uppskattar jag också om människor runt omkring mig. Så jag är jätteglad att du har snappat upp det på de minuterna vi har varit tillsammans här.
Ja, men vad härligt. Och sen så har du ju liksom, jag har ju försökt att kika på ditt CV och sådär, men det säger ju inte allt om en människa. Utan det finns ju, för det är ju väldigt spännande saker du har gjort och vi ska komma in på det förstås. Men vem är liksom människan bakom CV:t. Kan vi inte börja där?
Ja, exakt. CV:n är ju så himla tillrätta lagda liksom, och det är spännande att prata om just hur kan man se bakom ett CV för att verkligen lära känna personen.
Mm.
Men personen Susanne är uppvuxen i Värmland från början.
Värmland?
I Värmland, ja.
Men det hör man inte.
Nej, det plockas upp lätt om du ger mig några dygn hemma i Karlstad då.
Jag trodde nästan att jag skulle sitta och prata göteborgska med dig. Men,
Ja, men lite. Nu tror jag har någon så här mellan. För i Göteborg tycker de fortfarande att det låter lite stockholms då. Och här tycker man att jag har lagt in med lite göteborgska. Så här. Men värmländska ligger där bakom någonstans och döljer sig lite då.
Men vart i Värmland är det då som du kommer ifrån?
Jag kommer från Karlstad. Mm. Så jag är född och uppvuxen i Karlstad.
Sola i Karlstad. Har du hört den?
Sola i Karlstad. Det är inte så många som vet. För Sola i Karlstad, man tänker att det har med sol. Och vi har ju en liten symbol som är en sol.
Mm.
Men om jag har förstått det rätt så är det faktiskt en servitris. Som är Sola i Karlstad och som hade en sån fantastiskt humör
som
och
inställning
som var som en sol och därav kommer Sola i Karlstad.
Mm, vad roligt, men är du en sån då? Som är Sola?
Som är en sol på, ja, ibland, min man kanske inte skulle alltid hålla med om att det alltid är så. Men jag tror det, jag är en sån här glaset halvfullt person. Så jag ser nog alltid, försöker se det positiva och har en sån syn på att det är alltid möjligt och det går att hitta lösningar framåt. Så lite positiv och lite sol får jag nog tänka
att
jag
har fått med dig därifrån. Men hur var det då när du växte upp?
Jag växte upp lite utanför Karlstad, i ett område som heter Hultsberg. Så helt vanlig, nybyggt område, med en familj med föräldrar som arbetade hårt. Min mamma och pappa, så min mamma kom till Sverige när hon var 16 år.
Mm.
Kom från Finland. Mm. Och efter det, eller innan det, så hade de ryska rötter. Så kom hon till Karlstad, träffade min far på kåren, tror jag det hette, studentföreningen där.
Mm.
Och sen så flyttade vi ut till det. Så det är verkligen en sån här helt vanlig arbetarklass uppväxt som jag har haft på alla sätt. Liksom.
Ja. Det där är ju, om jag bara får stanna där en liten stund, så är det är väldigt många som tror att när man sitter högt upp i näringskedjan och är vd och ledare, att det skulle vara på något annat sätt.
Ja, verkligen. Och det är ju inte, det är ju säkert ofta så också. För det är klart, får du det hemifrån och har sett mycket av det hemma, så är det säkert lättare att relatera till. Men jag har, det kommer inte medskickat på det sättet eller serverat. Men det är klart att det säkert präglar det på det sättet man har växt upp. Så, men det har inte blivit någonting som har förväntats av mig, att jag ska gå i mina föräldrars fotspår eller liknande.
Vad drömde du om att du skulle bli då?
Nej, men vet du, det var så, jag tror när jag var som yngst, och det vi skrattar mest åt, jag var så himla övertygad om att jag skulle bli Viggen-pilot. Du vet, Viggen här, stridsplanet.
Oj, exakt.
Jag tror min pappa tog mig ofta till den här flygfältet. Aha. Där vi kunde titta på flygplan och flyguppvisningarna och tyckte det så otroligt spännande ut.
Men var du inte med, var det inte en Viggen eller var det en JAS eller vad var det, någonting som störtade? Det var ju väl här ute på Riddarfjärden.
Ja, exakt. Men det var jag alldeles för liten och ens relaterat till. Jag tyckte bara så urspännande ut.
Du var inte skrämd för det.
Ja, exakt. Sen tror jag att det alltid, och det trodde jag nog själv ganska länge, att jag var ämnad att bli entreprenör. Liksom. Och det jag tror ju fortfarande, det finns ju inget i mitt CV som pekar åt det, i den riktningen överhuvudtaget. Men jag tror det var också en sån här drivkraft när jag växte upp. Liksom, att jag tyckte att det fanns så mycket spännande att göra och uppleva. Och då behövde man ju pengar till det. Så jag tror det har alltid varit en liten drivkraft så jag var liten. Men då får man inte servera. Nej, då får man kämpa lite extra själv.
Får man jobba lite först?
Man får jobba lite först. Så jag vet att jag, när jag var liten så jag tänkte på, kunde jag ordna sån här, jag fick aldrig ha något husdjur, kanin eller hund och så här på. Jag fick i och för sig två underlater till slut efter mycket tjat. Men jag anordnade så här kaninhoppningstävlingar i trädgården och tog lite betalt för det. Liksom.
Okej, så exakt. Där kom affärsintresset då.
Och många cirkusar har vi bjudit på i trädgården och så också. Så jag tror entreprenörskapet.
Nu ser man så här, headline på det här avsnittet. Bara, hon anordnade kaninhoppning.
Precis, exakt. Det var jätteroligt.
Jag lovar, det kommer inte att stå det, men
precis, men det kan man nog vara, det tror jag många runt omkring mig trodde, att hon kommer nog starta något eget.
Ja, men så blev det inte. Men snarare att du driver större bolag som om det kanske... Man pratar ju mycket om intraprenörer.
Precis,
också.
Och jag har någonstans landat i att det är nog mitt kall. Ja. Att faktiskt driva förändring men göra det i större precis. Skala. Liksom.
För det där är ju någonting som man kanske... Det är lätt att placera, liksom, men det är bara... Du kan bara vara, liksom, bygga från början. Eller så är det faktiskt så att det finns ju väldigt mycket att göra i stora bolag. Verkligen.
Och det tror jag också när man studerar och så på... Det kommer vi säkert till lite senare. Men det tar ju någonstans lite bort udden av det. Det känns liksom så stort och farligt och komplext. Och så, här. Så jag tror att det var nog framförallt under studietiden på Handels i Göteborg. Då, som man tänkte att nej, men det finns nog en annan väg. Så det tror jag... Det är väl också någonting att ta med sig, att entreprenörskap kräver ju lite mod. Och jag tror, när man pluggar så lär man sig också vad mycket som kan gå snett och hur stort och komplext
det är. Ja, var det då du liksom, det där...
Jag tror det är falskt. Jag tänkte nog inte på att jag gled in i en annan väg. Liksom. Men vem vet, liksom, jag har många år kvar. Kanske blir något entreprenörskap
exakt.
Med mig också.
Exakt. Det är många som hoppar av stora bolag och börjar om på nytt. Jag håller på att locka några faktiskt. Men det ska vi inte prata om. Men du, Handels Göteborg blev det.
Precis. Mm. Så efter jag gick ända till gymnasiet då i Karlstad och sen lite anledning till att jag landade i Göteborg var, ja, men kopplat till det här entreprenörskapet så hamnade jag på en butik i Smögen faktiskt där jag drev en jeansbutik precis efter gymnasiet då. Och Smögen är ju fantastiskt, det finns ju den här bryggan.
Och jag har varit där så många somrar.
Ja, och en liten vik in där ligger det, låg det, en liten jeansaffär. Och då några kvarter till sig, några meter därifrån så var det en liten butik som sålde bikinis och badkläder. Och där träffade jag Martin då. En sommar precis efter gymnasiet. Och Martin är numera min man då. Så därför är det...
I bikinishoppen.
I bikinishoppen. Och då efter den sommaren så är det klart man tänker att det är nog bara en liten sommarflört. Och så gick den sommaren förbi. Men sen så fick jag ju då beskedet att jag hade kommit in på Handels i Göteborg. Kommer ihåg, jag ringde Martin som nu är min man då. Så kan man bjuda på det. Och så sa hej, det är jättehärligt. För jag kommer flytta till Göteborg. Och han bodde i Göteborg och Kungsbacka. Jag hörde, var helt tyst. Tyst i luren. Och så sa han då, oj, vad kul. Så jag hörde att han var nog lite orolig. Men det blev ju jättebra. Så jag hamnade i Göteborg.
Var orolig för att, att du skulle flytta in till honom? Eller vad?
Verkligen. Jag tror att vi båda hade nog också sett som ett fantastiskt roligt att få en sommar i Smögen.
Ja. Men alltså, det var inte bara sommarflört utan det blev mer. Alltså,
exakt.
Okej, och där började din första Göteborgsresa då?
Precis. Så då landade jag på Handels i Göteborg. Fantastiskt goda. Jag tror egentligen att jag hade sökt juridik eller någonting i första hand innan det. Men gled in och hade kanske ingen sån riktigt tydlig bild över varför eller vad det skulle bli. Men det kändes som en bra plattform att stå på. Och också Göteborg är en fantastisk stad.
Ja.
Och någonstans är det någonstans skulle peka ut vart mina rötter faktiskt finns. Så får man ändå säga att Göteborg känns mest...
Alltså
mest
det är
hemma
så.
Då. Ja, faktiskt. Och havet.
Även om
magiskt.
Du har bott många år i Stockholm också har jag fått reda på.
Exakt. Men jag studerade på Handels i 3 år. På den här ekonomiprogrammet. Och sen jobbade jag på 1 år på Handelskammaren i Göteborg.
Ja.
Och det här var ju jättelänge sedan. Men 1 år och sen efter det året så följde jag med en av de cheferna jag hade som startade eget då. Så det var väl den lilla touchen av entreprenörskap då.
Ja.
Där vi drev en konsultfirma. Det var under tiden när det fanns mycket EU-medel att söka. Så vi jobbade framförallt med förskolor och skolor, kommer jag ihåg, som fick söka EU-medel för kompetensutveckling. Och det är ju fantastiskt, för det är ju en grupp som inte får så mycket av det. Så då hjälpte vi till med det. Men någonstans där så tänkte jag också att nu är det kanske dags att bli vuxen och fundera lite på vad man ska göra när man blir stor. Och jag visste faktiskt inte riktigt det, vad det skulle vara. Och då kändes det logiskt att kliva tillbaka till Handels och läsa en MBA då, i 1,5 år.
Du gjorde det.
Och då tror jag var mer redo för att bli stor och vuxen då. Så mycket av det, jag tyckte det var fantastiskt också att studera när man faktiskt har jobbat ett par år. Det är på ett annat sätt och många av dem som jag studerade med då är några av mina närmsta vänner nu. Liksom. Så vi var ett tajt gäng som gick den utbildningen. Och många som var från, kul. Verkligen, och många som var från, vi hade nästan 50% som var från andra länder och 50% från Sverige. Så det var ett fantastiskt 1,5 år. Mm. Men där det också blev lite tydligare för mig vad kan vara mitt nästa steg och vad ska jag göra när jag blir
vuxen. Och så blev det en väldigt lång och fin karriär inom Tele2.
Mm, precis. Så likt många andra så kikade jag ju mycket på både konsultbolag eller traineeprogram. Som det är fortfarande fantastiskt. Mm. Och fastnade för några olika. Man söker ju många olika bolag och egentligen så var jag inte så... Jag har alltid tyckt Stenbecksfären är spännande. Men visste inte riktigt vad en operatör gör. Liksom. Men någonstans gled jag in och började träffa människor i den här rekryteringsprocessen då, som är ganska tung i Kinneviksbolagen eller i alla bolag.
Ja, trainee brukar vara liksom, de är omsorgsfulla när man tar in.
Verkligen, det förstår man så här efterhand. Så undrar jag hur gick det där
de
till.
De bästa liksom.
Men när jag träffade personer där så blev det så himla tydligt också att det här är verkligen vad jag vill göra. Och jag kommer ihåg i slutskedet så var jag så himla mån om att få kliva på det Tele2-uppdraget. Och det jag tror jag upplevde då, det var ju just där kulturen, värderingarna, det som de som jag träffade utstrålade i de mötena.
Vad var för någonting då?
Det är ju som du gick igång på att sätta fingret på, men jag tycker någonstans nu när jag fick ändå 12 år var jag inom sfären då. Så är det ju, det är ju entreprenörskap på riktigt liksom. Det är en modig organisation, det är starkt driv. Och det är hög kreativitet och det var nog det jag såg i de här. Man får ta stora ansvar även när man kliver in som ung. Och man rekryterar ju mycket på potential snarare. Man ser potentialen hos unga personer och det har jag tyckt var superhäftigt och spännande. Någonting som jag bär med mig har gjort under hela min karriär.
Vad var det som var de här första, nu, vi kan ju inte gå igenom alla jobben liksom, men, eller sakerna du har gjort, men vad tror du när du tittar på just den här delen, vad var det som var avgörande för dig?
Ja, men när jag klev in som trainee så gör man ditt program som är under 1 år får man vandra på lite olika platser i bolaget. Och sen när jag var färdig med det så blev jag ansvarig för Comvik Kontant då. Det här kontantkorts varumärke, superspännande varumärke. Så hade jag gjort det i några månader. Och sen fick jag ett samtal av våran Sverigechef då, kommer jag ihåg. Och honom träffade jag ju ganska sällan i min roll då, som ansvarig för Comvik Kontant. Men så sa han ville att vi träffas i det här konferensrummet. Och så tänkte man ju då som rookie och trainee att det kan ju vara bra eller också är det hur dåligt som helst. Man visste
ingen aning.
Exakt, och då klev jag in där och Niklas Palmstierna som han heter och sa det. Nu undrar jag tänker att du ska bli vd för ett av våra dotterbolag. Och då hade jag varit på Tele2 i ungefär 1,5 år och jag var väl 28 tror jag.
Wow.
Och kände att det var, och jag var ju absolut inte där själv, hade inte sökt jobbet och jag var faktiskt väldigt osäker på om han hade visste vem att han hade tagit in rätt.
Du trodde han hade tagit fel.
Jag fick nästan så här, det är ju, för jag heter ju Susanne och jag var ansvarig för Comvik. Men han hade ju det. Och jag tycker det där är så himla utpräglande i den kulturen att man ser potential. Det fanns ingenting. Jag var ju en rookie jämfört med många andra, men att man ser potentialen och kastar ut sådana som mig på djupt vatten.
Alltså. Så verkligen. Bra berättelse. Det där är ju, alltså vi pratar ju ganska ofta om det här i podden och generellt så pratar jag mycket om det, men de här viktiga promoter, sponsorerna brukar vi kalla dem för. De som så här puttar fram en. Och det här låter ju som det var någon som...
Det är nog det viktigaste ögonmoment som jag hade när det verkligen någon såg och någon vågade och någon backade upp.
Vad hände med dig då?
Nej, men jag tror jag var ju lite för ung och naiv. Nu hade jag nog tyckt det verkade lite läskigt då. Men då var man ju så härligt ung och naiv, allt möjligt. Så jag tvekade aldrig att säga ja. Jag tyckte det var superspännande. Mm. Så bara att få den möjligheten, det var ett väldigt viktigt tillfälle för mig. Och sen tror jag också att kommande period, då gjorde jag alla misstag man kan på väldigt kort tid. Så här. Och den är också att ha en tillåtande miljö är ju fantastisk för det. Men det var tufft som så ung. Jag hade ju inte haft personalansvar innan och både få en vd-roll, nu var det för ett av dotterbolagen till Tele2 då, Optimal Telecom hette det. Men, och både få personalansvaret och tackla det ansvaret, det är ju stort. och jättespännande och häftigt. Men jag vet att jag själv lärde mig mycket, för det fanns ju någon syn av Kinnevik-sfären och det var ganska så här bestämt ledarskap.
Verkligen, det är den, liksom. Den så här utifrån synen som åtminstone på den tiden så var det så jag vet att jag uppfattade det.
Exakt, och jag tror att det var ett gäng där som förväntade sig, jag trodde de förväntade sig det. Så jag hade en era då jag försökte passa in och göra det som teamet, jag trodde de förväntade av mig. Och jag vet att jag hade några så här leverantörsmöten med partners när jag så slog näven i bordet och svor. Jag svär aldrig, det är jätteovanligt. Liksom. Men skulle jag säga något så här fula svär. Och några av dem kan vi bara, som jag fortfarande är bekant med, kan vi skratta åt den perioden, för det var så otroligt dåligt. Och jag märkte ju, det här blir ju inget bra.
Alltså du liksom försökte bli lite som...
Verkligen, jag försökte bli...
Männen då där, eller?
Ja, så som jag tänkte att så här ska man nog vara som ledare. Så här. Men någonstans, och det är också väldigt, tror jag var viktigt, jag fick lära mig lite den hårda vägen, att det här går inte. Och så fick reflektera lite, jag vet kanske inte varför jag har fått den här rollen, liksom. Den är tidig, jag har inte sökt den själv, men det måste ju, de såg ju någonting i det jag gjorde innan, liksom. Och då fick jag landa i att nu går jag tillbaka och försöker göra precis så, och ännu mer så. Och så att det landar rätt hos mig, liksom. Och det är ganska tufft, för det var nästan halva ledningsgruppen valde att lämna, och det var, men vi byggde någonting otroligt häftigt under de åren, liksom. Och framförallt att jag så himla snabbt och lite smärtsamt fick lära känna vem är jag och hur vill jag leda och varför vill jag leda på det sättet. Liksom.
Apropå det här som jag började med att säga, liksom autentisk ledarskap, det var inte det du liksom hade då från början då? Utan när
det
du
var en rakt motsats till det autentiska ledarskapet. Kanske också det som har präglat mig så hårt att liksom, nej, men nu håller jag fast vid det. Och det har faktiskt gjort att jag har börjat, man ser vad det här trivs jag i, och snarare fokusera på det man kanske som är styrkor och försöka göra det bra. Så ska man vara medveten om det som är en svaghet, men det kan man alltid hitta duktiga folk runt omkring sig.
Men just så, vara det där, alltså, att varje gång man försöker ikläda sig någonting som man faktiskt inte är, det är då det blir skaver liksom.
Det blir ju inget bra, det där tror jag, det kan ju vara delar i ens karriär och en roll, men det kan ju vara ens vardag, att man liksom hamnar, man blir i en pressad situation och börjar agera lite utanför det man är, och jag tycker det märks så himla snabbt både på mig själv och andra, när det inte blir äkta, när man liksom får börja göra någonting som inte faller sig naturligt. Så
men hur gick det till när du ändå då, nu sitter du här idag och jag bara tycker att du verkar vara det där verkligen, men hur lärde du dig då att det inte funkade? Var det liksom varje moment där, eller fick du stöd och backning?
Men det fick jag. Jag tycker det var, jag har haft fantastiska, en man, Marcus Tekte, som verkligen trodde på mig och lite från sidan så här diskret coachade så här i rätt riktning som man kunde bolla mycket med. Men jag tror också att det handlar mer om så här överlevnad och hållbart ledarskap på något sätt. Liksom. Att faktiskt använda det du är trygg i och någonstans känna sig trygg i det. Jag är jättebra på att hålla isär jobb och privat och roll och privat. Liksom. Försöker jag vara, jag tycker den är superviktig. Och då tror jag man behöver hitta det som faller sig naturligt som man får energi av. Och kunna någonstans landa in i det. Sen är ju det så här, gör man det varje dag? Nej, absolut inte. Och det kommer ju tider i livet och det är svårare. Men att försöka falla tillbaka till det. Och ibland när jag tycker att jag är ute på djupt vatten så brukar jag tänka på den här tiden. Att bara, shit, vad är det som är mina styrkor? Bara, men då får jag falla tillbaka till det.
Ja, men under de här åren då, du gick ju från lite olika roller och så. Hur utvecklades du liksom? På slutet så var det ju, vad var sista? Då var du försäljningschef för hela alltihopa, eller?
Ja, men för allting som mötte kunden. Jag fick jättemånga spännande roller. Jag gjorde nästan allt som hade med affär. Jag fick aldrig bli finanschef eller IT-chef. Liksom. Det kommer jag nog aldrig få bli. Men de andra områdena fick jag. Och den tycker jag också var... Jag hade en chef, Thomas Ekman, som är fantastisk också. Och jag jobbade mycket med affären. Och det är någonstans det som är min styrka, tror jag. Att jag kan se affär, potential och bygga affärer utifrån det. Men någonstans när jag hade varit på föräldraledighet, tror jag, med mitt andra barn och skulle komma tillbaka, så sa han, vi gillar att jobba med varandra. Men sa, du är kul att du är duktig på affär, men nu måste du ta en stor organisation. Jaha, så du får ta över kundservice, sa han. Och det är ju en gigantisk organisation på Tetro. Men jag kände, nej, jag vill ju inte vara en kostnad, utan det är ju roligt med intäkterna.
Ja, det var din första tanke.
Ja, men verkligen så här. Men han hade ju rätt, för det är ju så otroligt häftigt att få leda en stor organisation och kraften i det. När jag klev in, vi kanske var 3000 människor som jobbade med kundservice på olika sätt. Mm. Och få det att förändras och gå i rätt riktning, skapa gemensamma mål. Det är ju helt andra verktyg som man använder än när man jobbar med ett affärsteam eller strategiteam. Så han hade ju rätt, det var ju en pusselbit som faktiskt
Det blev ännu
saknades.
Mer liksom ledarskap eller det är ju ledarskap, men på ett annat sätt.
Mm, och det blir mer att leda genom människor. Och det är väldigt stor skillnad, det tycker jag. Liksom, att leda genom andra, ge fina förutsättningar framåt. Så det där lärde jag mig jättemycket på. Mm. Så då i slutet så var jag ansvarig för både kundservice, våra digitala kontaktytor och butikerna då.
Just det. Mm. För det är ju så här, du brukar ju alltid få prata om den här tiden, och så brukar du få prata om jag som har liksom läst på lite här. Mm. Och så brukar du få prata om det här språnget över till en annan bransch. Mm. Men innan vi gör det språnget då, det är så stort är det väl inte, men lite skillnad är det ju ändå.
Verkligen.
Men så tänker jag, du har ju också myntat några grejer som du lärde dig väldigt mycket av på den här tiden. Jag tänker på något citat där som är kom i tid, ljug aldrig. Vad var det för någonting?
Den är ju faktiskt spännande. För det var nog i samband med att jag hade tagit över som vd. Då var ju verkligen törstande och vill ha så här råd och tips. Och så här. Och Lars-Johan Janheim var koncernchef för Tele2. Mm. Och då fick jag en liten audiens och sådana. Eller vi skulle väl prata om någonting annat. Så här. Och så törstade jag bara, men har du några råd? Liksom, jag är ny chef och vd. Så sa han, ja, det här är jäkligt viktigt. Liksom. Nu får du... Sitter du ner och liksom lyssnar så här. Och så sa han just det. Bara, men jag har tre råd. Det första är kom i tid. Det andra är ljug aldrig. Och det sista är parkera aldrig på kundparkeringen. Och det där har satt sig så hos mig. För jag tittade bara, är det inte svårare? För det var ju precis det han ville få fram, tror jag. Att det är inte så jäkla svårt. Det är väldigt mycket sunt förnuft och respekt. Liksom, på. Så det där, de tre meningarna som vi säger ganska så här, okej. Men de ringar in mycket det som jag tycker, och även som Lars Johan står för. I att se till det sunt förnuft, ha respekt för människor. Liksom. Och sen är det ju det, liksom, tänk alltid på kunden, exakt, och den sitter fortfarande. Jag blir väldigt upprörd om jag ser en bil stå på kundparkeringen.
Som är någon anställd liksom.
Exakt.
Okej. Okay. Och det där, det är så här, focus on the user and all else will follow, säger min kompanjon Franna Ruterhill som har jobbat på Google. Hon fick det i sig liksom. Och det ligger ju mycket i det. Mm. Fick du med dig det under den här tiden?
Ja, verkligen. Att hela tiden inte tappa sitt why. Liksom. Vad startade vi för? Liksom? Och det där tror jag, ju större företag man bygger så är det så viktigt att hålla fast vid det. Liksom. Vad är det för något problem man vill lösa för kunden? Gör vi det på bästa sätt? Mm. Det tycker jag fick med. Men sen också framförallt det att just ledarskap, leda så här, det är många som får det att verka så otroligt svårt och komplext. Och det kanske är det ibland. Det tar ju mycket, mycket energi. Men det är faktiskt inte det. Det är väldigt mycket sunt förnuft att fundera på vad tycker jag själv? Vad hade jag själv uppskattat? Liksom. Mm. Så då är det inte så svårt.
Så du blev ju ledare väldigt tidigt i ditt liv, kan man konstatera.
Mm.
Om man hade frågat någon av dina lärare eller någon annan där hemma i Karlstad, hade de gissat det då?
Min mamma säger ju alltid, men det tror jag är en efterkonstruktion. Liksom, så här. Men jag tror lite som vi pratade om tidigare, att de hade nog snarare den där kaninhoppningstävlingen som jag drev igång någon gång i början för att tjäna pengar. Ja. Kanske entreprenörskapet. Men nej, jag tror inte det har varit så här tydligt. Jag vill mycket, jag vill framåt. Det är någonstans den. Och jag tycker det är viktigt när jag ser någonting som kan bli bra och fungera bättre, så brinner jag verkligen för det framåt. Så, så jag tror, det var inte självklart, men så här i efterhand så var det nog ingen som tycker det är konstigt heller.
Nej, okej. Okay. Mm. Och du själv, hade du tänkt tanken?
Nej.
Så det var det här, du blev överrumplad verkligen när du fick den här frågan?
Ja, verkligen. Och trots den har jag alltid tyckt att det är spännande och jag vill göra ett gott jobb och ha stark driv. Liksom. Men det har aldrig varit viktigt för mig att bli chef och ledare. Men ju mer man leder så märker jag att jag tycker det är ju mitt kall. att faktiskt få människor och organisationer att bli lite mer och bättre än vad de själva tror är möjligt. Jag tycker det är fantastiskt spännande. Och jag tycker också det är roligt att få makten att förändra någonstans. Liksom. Nu är det alltid lite laddat att säga att man tycker det är spännande med makt.
Jo, det ska man visst säga,
precis, exakt.
Tycker jag. Vi måste prata mer om makt och kvinnor och makt, tycker jag.
Ja, exakt.
Men jag är lite så här, jag, den här kulturen som du ju är inne på att beskriva också på Tele2. Vad var det som... Fanns det stunder, det måste du ju ha gjort, tänker jag, som när det inte var så himla lätt och gick så galant?
Ja, men verkligen. Och det är ju dalar upp och ner hela tiden, såklart i det. Men jag tycker när man ser tillbaka på de åren så är det ju, man tar ju med sig mycket av lärdomarna. Men jag tror att det finns ju så stor styrka i att man verkligen ser potential och ger unga stora möjligheter och ansvar. Så, men jag har många... exempel också. Det är alltid tufft att gå från att vara en ung trainee liksom, och ha varit del och kämpat i organisationen och sen helt plötsligt kliver in och så ska du bli chef över någon som var din chef bara för något år sedan och så här på. Men jag har också tänkt mycket att en del av de här utmaningar som jag upplevde var nog ganska självvållade. För jag såg själv att shit vad det måste vara. Nu har jag en stor liksom, puckel att kliva över för jag är ung tjej. Och jag, det här är en som har varit min chef. Jag tror faktiskt jag gjorde det till ett större problem. Ja. Det tog mycket energi av mig. Och jag vet att jag hade en coach då, som lite från sidan, som någonstans gjorde mig också öppnade upp ögonen för att det blir lite självförverkligande. Så fort jag såg något exempel på att nej, men nu blir jag nog behandlad annorlunda för att jag är en ung tjej, liksom, så tog jag det och gjorde en större grej av det. Liksom. Så jag tror, det där får man passa sig för. Att, man
att
någonstans...
det inte blir så här självuppfyllande profetia.
Nej, exakt. Men jag har också en så här ett exempel som jag ändå tycker är... För jag tror alla tjejer som har varit i tuffa miljöer så här, har ju några... Och det blir... Så pratar man om de här bastu-episoderna. Men jag har verkligen en sån
bastu-exempel.
På riktigt. På riktigt, ja. När det var en viktig förhandling som skulle göras. Och jag var superladdad för en ganska ny så här, affärschef för det området. Och vi skulle ses, jag tror det var på eftermiddag kväll. Och så visste jag inget mer än det. Jag var helt övertygad att vi skulle åka till deras kontor. Så här. Och då glider det förbi en kille och säger det. Bara, men du vet att liksom, vi åker bastuflotte, det gör vi alltid. Och så har vi liksom en kräftskiva eller våra middag på. I det här liksom huset då. Det kanske vi har missat säga, men det är så det alltid går till liksom. Och då vet jag, då var jag ändå den högsta chefen som skulle följa med. Och jag tittade ner min väska, fast det inte en tillstymmelse till varken baddräkt eller handduk i det. Och så visste jag att det bara var män som skulle vara med i det. Och så kände jag, det var så himla orättvist att komma så sent och säga det, och att det fanns någon liksom tagg där. Så då vet jag, drog in en annan liksom, lite coach och mentor till mig. Och så sa jag, shit, vad ska jag göra? Det här känns ju bara inte bra här. Så då gick jag tillbaka dit och sa, vet du, det blir ingenting av det här. Jag kommer inte följa med på det här mötet och ni har inga pengar att förhandla med. Och sen så tar vi ett möte på plats på kontoret om några dagar då vi kan gå igenom affären. Så ni får en fantastisk kväll.
Wow.
Ja, och det kändes så himla bra, för där gick med. Annars är jag ganska så här flexibel och man kan anpassa sig, men där kände jag att det gick en gräns liksom. Ja. Och så här efterhand så då var jag ju liksom, jag stod säkert och grät i flera timmar efter det i något de rå liksom. Men så här efterhand så kände jag, fast det var skönt att jag själv satte ner foten vart det gick liksom.
Nej, men det är väl det vi måste göra kanske lite mer ändå. De här tillfällena när det ja, men det är bara att blicka tillbaka på MeToo och allt. Det,
verkligen.
Som vi ju rannsakade oss, tror jag, alla vi kvinnor, att vi hade varit med om saker som vi liksom bara hade på något sätt förträngt. Det är ju lite
ja, det här är ju ganska länge sedan liksom, och på något sätt så då var det inte så uppseendeväckande liksom. Det var lite så här det funkar, och du vet, som när man glider in som trainee så är man ju ganska duktig på att anpassa sig liksom. Men den tror jag växt fram mycket över tiden, att när man framförallt kliver in på positioner som man har nu, då har man också ett ansvar för att se till att det blir liksom ett jämställt och bra klimat framåt. Så jag tror och hoppas att
man
det
kanske får ännu mer respekt också, tänker jag, de gångerna man faktiskt gör det på det sättet som du beskrev.
Exakt.
Kan det vara så för
ja, dig? Det tror jag verkligen. Mm. Och att man genom att bara berätta den historien, kanske någon känner igen sig och nästa gång man känner att man är, nu kanske inte det finns några bastuhistorier på samma sätt, men det finns nya moderna bastuhistorier. Mm. Och att någon annan säger liksom, nej, men här gick ju min gräns, så att man kan stå upp för det.
Ja, men det där tror jag det har nog kanske blivit lite bättre, men jag tror fortfarande, men som ung tjej och så, det är bra att höra de här storiesarna.
Ja, verkligen.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Men du, och sen så ska vi gå till det här språnget då, eller vad ska vi kalla det? Vad hände när du bytte? Ja, efter men, så många år?
Man blir ju någonstans också, det är ju lite läskigt när man har fått vara så länge, 12 år var jag ju på Tele2. Mm. Och då, jag vet att jag tänkte någonstans, bara, gud, jag kanske bara är bra här. Det är en speciell kultur, jag känner människorna. Mm. Men så visste jag också att jag är inte här, eller jag har inte varit här 12 år för min gedigna elektronikkunskap. Det märkte du själv när vi hade lite teknikstrul här. Jag håller mig långt borta från det. Utan det handlar mer om ledarskapet och driva affär. Och då blev det väldigt viktigt för mig att jag måste få göra det, fast någon helt annanstans. Och det blir ju så när du är i en bransch, så får du mycket kontakter i den branschen. Så då blev det viktigt för mig att faktiskt göra någonting helt utanför telekom. Och i samband med det så blev jag kontaktad av Trygg Hansa, försäkringsbolaget. Ja. Och det är ju helt annat.
Väldigt annorlunda.
Verkligen. Och deras, jag tycker det är så, försäkringsindustrin är superspännande. Det är ju nästan den enda som inte har fått den här riktiga omskakningen än. Liksom, på. Mm. Och det tycker jag är ett fantastiskt bolag. Man vill verkligen ta den digitala agendan framåt och disruption behöver inte ske om man själv driver den agendan framåt. Så jag blev väldigt skärmad av möjligheten att verkligen ta ett ganska traditionellt affär in i det digitala.
Det var det som var uppdraget.
Mm. Precis, jag klev in som privatmarknadschef där. hull och hår, och försäkringsindustrin är superspännande och behöver verkligen sådana som oss som utmanar så här på. Men den är speciell också, för man jobbar med risk. Och det är fantastiskt, man jobbar med risk som affär, så det är klart att det blir ganska riskavärt, och det blir tempot blir lugnare, vilket är en del av den affären, väldigt sunt liksom, för det är otroligt viktig samhällsinstitution nästan. Men mitt tålamod.
jag undrar liksom hur de tänkte när de plockade över dig. För det är ju ändå väldigt långt ifrån.
Många kanske ångrade sig.
Nu ska vi prata om det här med att byta bransch, att det är bra. Jag är ju verkligen en förespråkare för det. Så jag ska inte säga något mer. Men ändå så...
Och jag tyckte det är otroligt lärorik år för mig. Och jag tyckte det var ett fantastiskt team att jobba med det. Några ångrade sig säkert att de släpade in en sån där halventreprenör. Men dynamiken är superspännande. Och jag har full respekt. Det är ett fantastiskt bolag och en väldigt spännande industri, men tempot för mig var lite för lågt, och jag tror därför så jag var absolut inte färdig. Jag var där lite mer än 2 år, men när jag blev kontaktad igen då från en ny industri hos familjen Bengtsson på Net&Net, så kände jag, nej, men nu känner jag igen det här, liksom handen i handsken. Och det är ju lite tillbaka till det här kultur och värderingar. Det var väldigt mycket som stämde överens med Trygg Hansa, men det är viktigt att få den här, göra en DD på det du kliver in i också. Liksom, har du tempot, förutsättningar och känna sig själv vad man brinner för. Och någonstans tror jag, när jag började prata med familjen Bengtsson om uppdraget på Net&Net, så kände jag att, men det här kan jag jacka in i. Det här, jag förstår vad de vill, och jag tror faktiskt att jag kan bidra på ett bra sätt. Liksom.
Ja, det där är ju också så här, när man ska byta jobb, det är ju det är många som och jag, inklusive jag själv, hur man liksom har famlat i det där ändå. Alltså det gäller att liksom få kontakt med sig själv och inte bara bli... Ibland kan man ju bli väldigt attraherad av att någon vill ha en också. Och att man säger ja bara av farten på något sätt.
Verkligen.
Och sen ibland kan det ju bli också fel med de liksom personer som man inte hade träffat innan och sådär. Det är ju väldigt mycket personer också som bygger kulturen och värderingen.
Verkligen. Så jag tror det finns två sidor. Både det att man verkligen ska känna själv att det här stämmer, jag har fina förutsättningar att kunna göra ett bra jobb, men också det här, för min svaghet kanske också, att jag har ju aldrig haft en plan. Å andra sidan, hade jag haft en tydlig plan, så hade ju aldrig karriären tagit de vändningarna för mig som den har gjort. Liksom. Så jag tror ju verkligen att något man ska ta med sig, men säg ja, säg ja. Det finns liksom, och våga vara nyfiken på det där. Liksom. Men kanske snarare kring de personerna och det bolaget. För mig har det aldrig varit viktigt vilken bransch eller vilket varumärke som man jobbar med. Utan snarare liksom, vilken kontext skriver man in i och vad är det man ska förverkliga framåt. Men jag tycker också det är så otroligt modigt av den styrelsen att titta i den riktningen när man söker en vd. För nu är jag ju retail liksom, och det är ju... Det är ju fantastiskt, superspännande bransch att vara i. Men att man faktiskt tittade i tjänstesektorn och hittade sådana som mig i den rekryteringen. Det krävs ju en modig ägare och modig ordförande för att göra det.
Och en modig rekryterare kanske. Men alltså, för det är ju så jag som jobbar med det. Det är ju många gånger så att man också får en dialog med sina uppdragsgivare om att vara modiga. Om de inte är det själva, så att säga.
Exakt.
Att de ska tänka utanför boxen och så. Men då gick du in som vd på en gång. Och det här var 2018.
Precis.
Så nu kan vi ändå boka av några spännande år i den rollen.
Ja, herregud. Ja. Och det man klev i, jag klev in i en spännande tid, tyckte jag själv då. Net&Net och Siba hade precis slagit
de
sig.
De hade precis gjort det då, okay.
Exakt. Och det är ju ganska ovanligt. Min företrädare Susanne 1 då, som har enbåge. Fantastisk tjej också.
Så det var Susanne 1 och 2. Det har inte jag tänkt på. Nej, det är klart. Ja.
Precis.
Och
det
kanske var,
det gjorde lite lättare för mig att få jobbet då, om man sökte efter just Susannare. Men det är ganska, tror jag, ovanligt att få gå in som vd faktiskt liksom när grovjobbet är gjort. Liksom. De hade gjort en otrolig resa, liksom, fått 2 bolag och bli 1, bytt affärssystem, allt det tuffa. Och det jag fick någonstans glida in som på en räkmacka och faktiskt med uppdraget av att ta ut det här och växla vidare. Ofta som vd får du så här komma upp och lösa upp några knutar, och det är något som inte funkar.
Men det var inte så här.
Nej,
det var
det verkligen.
Dukat bord.
Nästan dukat bord, så kanske det inte kändes alla lägen. Men en spännande tid som verkligen passar mig, där man hade någonstans en stark plattform att stå på. Men mitt uppdrag och ledningens och hela bolagets uppdrag var ju nu att se till att växla ut det här potentialen i affären, driv affären framåt. Och också ett uppdrag i att göra det redo för om man vill ta nya vägar mot börs eller liknande, så ska vi se till att kunna vara redo i det. Så det var ett väldigt tydligt uppdrag, superspännande. Men också när man klev in i ett bolag som har varit igenom en sån tuff tid, så vet jag, så kom jag in med all min energi och jag träffar ledningsgruppen och börjar prata om de här liksom, tillväxtmålen. Och de tittar på mig som bara, är hon från en annan planet? Liksom.
För de var lite småtrötta.
De var ju, du vet, de hade gått igenom en otroligt tuff och bara, tid. Men
du det, bara, nu ska vi...
exakt. Man såg det. Men det var jättetydligt från både styrelse och ägare. Och det tog ju inte lång tid innan man fick med sig gänget. För det har ju varit en otroligt spännande resa. Sen är jag så glad att jag fick ett år innan vi gick in i den här torktumlaren av liksom covid och pandemi. Men jag hade ett år där jag fick jobba med
du
bolaget.
Du fick vad med dem först ett år. Ja, men det var väl härligt.
Verkligen. För jag tror att det det var så viktigt att kunna sätta sin prägel och jobba ut en organisation som kan bära sig själv. Jag är otroligt mån om att vi som ledning sätter riktning och skapar förutsättningar. Sen måste organisationen kunna kliva in och ta ett stort ansvar. Och jag tror det har ju varit nyckeln för de bolagen som har fungerat väl under en pandemi. Att man faktiskt har haft en organisation, även om du har jobbat på, ja, men det kan vara hemifrån, du har fått stänga, öppna saker. Att du har haft ett team som verkligen har känt, nej, men jag vet vad den långsiktiga riktningen är. Jag vet vad jag kan göra för att nå dit, och jag vågar ta mina beslut varje dag. Och för vår bransch då överlag på Net&Net, så har ju de åren inneburit väldigt hög efterfrågan om man jämför med många andra.
Precis, liksom. Ni har ju verkligen, eller alla i handelsbolag måste ju ha upplevt att det gick väldigt mycket snabbare med den här.
Exakt.
Växtfasen.
Verkligen, och det är ju otroligt tacksamt, för många hade det ju en helt motsatt riktning. Liksom. Så det får man ju säga att det var tacksamt. Sen gör ju inte det saken lättare, liksom, utan kunna skala upp snabbt, vara beredd på det. Det krävs också att en organisation verkligen har processer och struktur som är skalbara framåt. Så jag tror att det finns liksom inga bolag som kan säga att det har varit en fördel de här åren. Liksom. Men affären har gått starkt och vi har verkligen kunnat ta vara på den tillväxten som har varit där och byggt oss starkare under den tiden.
Men liksom utmaningar och möjligheter på något sätt i allt i ett.
Verkligen.
Ja.
Och också kunna anpassa ledarskapet kring det. Men vi alla, man gillar ju den här, man har en treårsplan och det är tydligt vad man ska. Och sen kliver man in, det finns ju inte en budget som stämde överhuvudtaget. Liksom, att våga släppa det då och faktiskt se, liksom, att ta det lite kortare perioder och faktiskt hjälpa organisationen att ta sig fram i lite kortare stycken, tror jag är jätteviktigt.
Vad var det för viktiga nycklar för dig när du kom in i den här nya rollen då? Som du tänkte du annorlunda, tänker jag, än när du hade varit ledare tidigare?
Ja, men på den var väldigt skön, tycker jag, i rekryteringsprocessen, för det var, jag tror det är så viktigt, jag är ju den jag är och jag är jättebra på vissa grejer och säkert jättedålig på andra, liksom. Men jag var verkligen mig själv under den tiden, och det tror jag är viktigt också för att snarare se att bolaget får se, liksom, ja, men passar Susanne nu, är det den profilen vi behöver? Så jag kände mig väldigt trygg i att de vet vem jag är, de vet hur jag jobbar och jag har styrelse och ägare i ryggen. Och den tog jag med mig, och för mig var det ju väldigt viktigt att just ha kvar vid det och hålla fast vid det. Och det där tror jag också kräver mod, att faktiskt våga vara genuin och få en organisation att verkligen också våga bli sitt allra bästa. Liksom. Och jag har jag kommer på den första gången jag träffade ledarna på bolaget, man gick igenom en sån ledarskapsutbildning fantastiskt med under 2 års tid där vi jobbade med ledare, och det hade satts igång redan innan min tid, så ett år in på det så skulle de ha en träff några veckor innan min roll började, och så skulle jag vara med på den, och jag hade ju skrivit värsta talet så här, för att verkligen så här,
det här är jag.
Precis, och så sa jag de här grejerna och tyckte det blev så himla bra, så gick jag och satte mig och så lovade jag såklart vara med under dagen. Och så hade jag inte tänkt så mycket mer. Jag hade inte frågat vad god dagen är ut på. Så här, och sen började jag inse, bara, herregud, de ska köra improvisationsteater nu. Så det första jag fick göra när jag träffade ledarna i det här bolaget, det var att krypa omkring som ett träsktroll. på marken i någon sån här teater. Och jag kommer ihåg när jag kom hem till min mamma och sa det. Bara, hur har dagen gått? Blev talet bra? Ja, ah, sen så gjorde jag så här. Så visade jag det. Han bara, herregud, du kommer att ha den kortaste vd-karriären. Ever. Ja. Och det var ju... Jag kommer ihåg det när jag insåg att de kommer verkligen säga åt mig att krypa här nu. Och jag tyckte det var obehagligt. Tänk då vad de tyckte att träffa sin första eller nya vd första dagen och få göra samma sak. Men det tror jag var ett så här moment också som bara... Kan man göra det ihop, då kan man faktiskt göra väldigt mycket ihop.
Apropå liksom att inte göra sig större eller göra sig till någon annan än den man är.
Nej, exakt. Så det tror jag, det kommer nog många ihåg också. På
din första dag.
Min första dag på jobbet. Men ja. att det skapade någonting där också. Ja. Och den tror jag är viktig också, att riva ner de här. Att vi är ju roller på jobbet och vi kommer behöva ta tuffa beslut. Och man kommer kämpa tillsammans och vara ense ibland och oense ibland. Men då är det väldigt... bra, tror jag, att också kunna se människan där bakom.
Mm, verkligen. Mm. Men vad har varit viktigt för dig då, om vi liksom ändå skulle summera ledarskapsdelen här, för att ta de här stegen och modet och så? Vad tror du har varit bra för dig?
Mm. Ja, men jag tror äktheten är viktig. Liksom, att inte lägga så mycket tid på och fundera på vad man inte har och försöka kompensera för det, utan verkligen liksom känna sig trygg med det man är och det man har, och använda det så mycket som möjligt och hela tiden stå fast vid det, för den tror jag är otroligt. Man får nästan påminna sig varje dag kring det. Det tror jag är en nyckel, och sen så är ju det en nyckel verkligen att våga säga ja, hoppa på de här sakerna. Det fanns jättemycket som talade emot att jag skulle kliva in som vd inom retail. Och det är superläskigt, verkligen. Liksom. Men att man ändå någonstans kan vända det till någonting spännande och positivt. Liksom.
Ja. Du, jag skulle vilja uppehålla mig lite grann vid det här med att vara kvinna och vd och så. Du har ju varit i en del manliga kontexter. Nu kanske det inte är så, eller?
Alltså, grejen är att det är ju nästan... Jag var förvånad. Telekom är ju det. Och det kan ju förstå, det är mycket ingenjörer. Och den känns... Man kan förstå det. Liksom. Försäkringsbranschen var ju också ganska så här grabbig. Nästan gubbig. I viss del. Så här. Men retail, tänker man ju, det ändå. Vi vänder oss till en bredd av kunder. Jag tycker fortfarande att man ser att det är många av rollerna högst upp är fortfarande alldeles för mycket män. Jag tror vi har jättemycket att göra kring
Jag kan kring fortsätta jobba med det jag håller på med, menar du?
Under en längre tid. Så men det är nog jag tror alla branscher har ju sina styrkor och svagheter. Men just retail, där har man väldigt fina förutsättningar, tycker jag. För tittar man överlag hela bolaget.
Det finns många kvinnor i toppen där. Mm.
Fantastiskt duktiga människor. Liksom. Men i toppen är det fortfarande mycket jobb att göra, tycker jag.
Mm. Jag har ju varit involverad i lite styrelserekryteringar här och ordföranderrollen, den har vi inte så många kvinnor.
Mm. Nej.
Generellt sett, alltså, inte bara retail utan...
Nej, det stämmer, precis.
Nu har jag inte siffrorna framför mig, men jag har verkligen upplevt också att om kravet är att man ska ha varit ordförande tidigare, då blir det liksom en väldigt snäv... cirkel som är svår att komma ur. Så den där, den ska
den
vi ta och vända
ur.
På. Men du är ju styrelseledare.
Vi kanske är för smarta för att ta den rollen.
Den rollen, ja. Ja, den är ju det på olika sätt. Mm. Och mycket ansvar och annat
verkligen.
Som ligger där.
Men väldigt viktig.
Men du har ju blivit invald i ytterligare styrelse nu.
Ja, och jag kan se det som min egen. Jag har ju fått möjligheten att gå jättefina ledarskapsprogram och så här på. Men nu ser jag ju att den största styrka jag får när jag kan samla lite inspiration och så, det är ju faktiskt att sitta och hjälpa ett annat bolag. Så det är den min kompetensutveckling, får man väl säga.
Ja, du ser det som det. Där får du kalibrera dina...
Både det att man lär sig mycket och sen så komma lite utanför sin egen bubbla. Som vd så är det ju klart att man fyller sin kalender på dagar. Jag tror det är så himla viktigt att orka lyfta blicken och våga liksom inspireras. Och de bästa idéerna kommer ju oftast i samverkan med varandra inom branschen, mellan branschen, i de här oväntade mötena, det där händer någonting det spännande. Händer, ja. Så jag har styrelse för Bubble Room, ett bolag, ett fantastiskt bolag i Borås, jättehäftiga.
Superroliga kläder och
festkläder.
Annat.
Festkläder, sitter
du har
på mig.
Jag
på mig
det
säkert.
Kanske, snyggt.
Exakt. Och sen så faktiskt nyligen då så klev jag in i Skandia. Och det är också ett sätt för mig att både kunna
bidra. Så då får du nytta av dina kunskaper från försäkringsbranschen här.
Verkligen, och också hålla kvar så att man inte blir så identifierad med en bransch. Liksom. För mig kommer det vara en jättestyrka att byta bolag och bransch. Liksom. Att rekryterare borde tänka mer på det. Mm. Det finns så många liknande utmaningar, bolag emellan branscherna. Jag tror det finns en jättestyrka att plocka med sig.
Precis, man kan överföra kunskap från en till en annan.
Mm, verkligen.
Ja, men du Susanne, nu är det ju spännande saker som händer där du är nu. Det är fusioner och det är norskt helt plötsligt.
Nej, det är norskt nu då.
Ja, nu kommer vi över till norskt då.
Exakt, men verkligen. Och det är, den är viktig också när man kliver på ett uppdrag och veta någonstans vad det är för avtryck vi ska göra, vilka vägar vi ska gå. Och då har det ju alltid varit, jag tror det är väldigt spännande, framförallt inom retail just att med... att konsolidering i branschen kommer vara och är väldigt viktig. Så jag tycker ibland ser man ju, det är som ett äktenskap när du ser någon som du gillar vid sidan, vilket komplett är. Det är en väldigt fin match med NetOnNet. Vi har väldigt mycket likheter i varandras, både när det gäller kultur och värderingar, den positionen vi har på marknaden, hur vi möter kunden, våran så här extrema fokus på kost. Så det fanns väldigt mycket likheter där Komplett är ett norskt bolag som är ganska likt NetOnNet på norska marknader.
Så, är det storleksmässigt?
Ja, vi är ganska lika. Liksom. De kanske var lite större där. Och på. Det kan ju göra lite ont. Men så i april tror jag var i år så meddelade vi att vi faktiskt går samman. Och det är ju inte så länge sedan. Liksom, och det där är alltid en tuff och spännande resa att göra, två bolag emellan. Men det,
då vill det, man ju fråga massor med saker om hur det är och sådär nu.
Mm, precis. Mm. Och det är ju som en kärlek, du vet, när man har precis träffat, man är så otroligt imponerad av varandra, man ser bara styrkorna och sen så liksom lär man känna varandra, man är fortfarande helt övertygad om att man passar bra ihop, men helt plötsligt så ser man fast en tandborsten, varför lägger liksom strumpan ligger på golvet och de där grejerna.
Ja,
och det där
men jag börjar upptäcka det nu alltså.
Precis, exakt. Och det där tror jag alltid är så viktigt att ta sig igenom. Det som är fint i den här sammanslagen tycker jag att det finns en så stark logik. Vi jobbar ju med hemelektronik, vi har både våra egna varumärken, men vi köper också många externa varumärken som vi tar ut till kunderna, och köpa det tillsammans med dubbel volym gör att vi kan förhandla ännu starkare och säkerställa att vi fortfarande är riktigt starka.
Så det blir liksom bättre ekvation?
Det blir verkligen en bättre ekvation och det är så himla tydligt varför vi passar tillsammans. Mm. Men det är klart att ha en organisation genom det och kunna se de här fördelarna.
Det är roller och grejer som också stökas.
Ja, men inte så mycket, för vi jobbar ju faktiskt med tre väldigt starka varumärken. Det är Komplett och det är NetOnNet och det är Webhallen är en del av det också.
Okay.
Och de varumärkena är urstarka och har tydliga positioner på marknaden. Så det värde det ska vara kvar såklart. Liksom.
Så det händer saker hela tiden kan man konstatera då. Förutom det som händer i liksom yttre, jag tänker med pandemier och krig och orosmoln generellt sett, så har du också varit med om den här lilla grejen under tiden.
Mm. Jag tror den är viktig som ledare också att inte hamna i, jag menar det är klart en pandemi, det har vi aldrig varit med om. Det är superturbulent och nu är vi inne i en jätteturbulent tid. Men det är precis då som man ska våga ta de större besluten och de lite modigare besluten, för det är då man någonstans kan växla ut, för det är ganska lätt att bli paralyserad och bara känna, oh shit, vi står stilla nu och bara ser vad som händer. Det är nog det farligaste, att hela tiden vara i rörelse och hela tiden titta på vad öppnar det här för möjligheter, vad kan man göra annorlunda. Det är nog det som gör att vissa företag tar sig starkare ur en kris.
Det är det vi får leva i nu, så här, det är liksom en ständig rullians på något sätt.
Ja, men så är det ju, och jag tror vi kliver ju in i en tid nu som är supertuff. Vi har precis skrivit ur en pandemi. Vi börjar prata om det här nya normala som skulle vara lite härligt och skönt.
Eller hur? Vi hann göra det lite grann.
Ja, och sen kliver vi in i en tid som kommer vara supertuff, tror jag, för alla bolag och konsumenter, och vi som jobbar med konsumentmarknaden kommer verkligen behöva tänka nytt och tänka annorlunda genom den här tiden som vi har framför oss också.
Energikris och annat kommer ju kunna påverka, tänker jag. Nu har jag en fråga faktiskt som kommer ifrån min samarbetspartner. Mm. Som jag brukar varje gång ställa samma fråga till alla gästerna. Och det är de som tycker ju, precis som så många andra, att det här med hållbarhet jobbar de ju mycket med. Det är nämligen Volkswagen Group Sverige som är min samarbetspartner.
Mm.
Och de pratar om hållbart ledarskap också. Mm. Och är nyfiken på vad det, när jag säger det, vad det betyder för dig.
Mm. Precis, det är en jättebra fråga. Mm. Smart bolag, smart sponsor. Mm. Jag ser att det finns två aspekter av det. Nästan ett hållbart ledarskap är någonstans leda en organisation på ett hållbart sätt. Och det tror jag är allt från liksom en finansiell hållbarhet. Att man säkerställer att det här bolaget inte bara överlever utan också finns om 3, 5, 10 år. Att man jobbar på det sättet utåt. Mm. Och även liksom att man säkerställer att man jobbar i hållbara processer, hållbara kedjor. Och verkligen får in det som en del av sin strategi. Mm. Men sen är det också hållbart ledarskap för en själv. Liksom. Hur ska man själv hålla ihop? Liksom. Mm. Och den är ju svårare nästan. Men jag tror att mycket handlar om att ge sig själv liksom, tid för reflektion. Att inte äta, alltså, vara disciplinerad i den här av- och på-knappen. Liksom, att faktiskt,
är du det?
Ja, men jag tycker att jag är bra på det. Jag har en tydlig av- och på-knapp. Liksom. Det kan min omgivning verkligen verifiera. Jag är jätteduktig på. Så fort jag sätter mig på ett flygplan så somnar jag på 3 sekunder.
Så nu när du kommer att flyga hem här nu, då kommer det bara...
Och på tåg,
precis. Efter samtalet med mig, då kommer det bara...
Exakt, exakt. Man får ju såklart, ska såklart åka tåg. Men, ja. men att kunna, det tror jag är jätteviktigt att ha den här av- och på-knappen som man håller i. Och sen tror jag också att ett hållbart ledarskap handlar om att se potentialen. Liksom, att kunna ha en styrka där, att orka hela tiden ta organisationen vidare mot ett mål. Liksom. Det är tuffare nu, det är jättekonstiga tider. Liksom. Mm. Men att hela tiden tro genuint på det du gör är jätteviktigt för att kunna hålla i längden. Och det som vi har pratat mycket om idag, äktheten.
Mm.
Om du ska hålla i längden så måste du vara äkta mot dig själv. Kan du inte vara det så kommer det liksom inte hålla i längden. Mm. Utan då är du lite på, då är man säkert på fel plats. Liksom.
Precis, äkta mot sig själv. Då blir det även det som kommer ut, tänker jag.
Så är det ju. Och annars tar det för mycket energi, tror jag. Mm. Om man ska orka ha energin för att verkligen se till att skapa de bästa förutsättningarna.
Ja, vad klok du är. Du, jag ska bara... det finns ju, vi har pratat lite om så här, bra stunder, eller ganska mycket om dina... För du är ju, precis som du började med att säga, väldigt positiv själ.
Mm.
Så det låter ju som det har varit ganska lätt det mesta, och det kanske är så. Men det finns några stunder som har varit lite tuffare, eller?
Ja, men verkligen. Ja, och den tycker jag är så spännande, för är man en så här glaset halvfull person så är det ju nästan svårt att se dem. För man har någonstans gjort om de där tuffare tiderna till någonting som man har växt av och lärt sig av. Och oftast efter en tuff tid när någonting har gått, så kommer det ju något tillfälle då du skördar på det eller har lärt dig någonting, förstått någonting framåt. Men lite som vi pratade om, så tycker jag de största så här lärdomarna när det gick snett i karriären, det var ju verkligen under de här första åren liksom, när jag kliver in som ny chef.
När du svor för mycket.
När jag svär för mycket och när du gör avkall. Det var ju typiskt här också tecken på ohållbart ledarskap.
Mm.
När man inte kan vara äkta mot sig själv på det sättet. Så.
Mm.
Sen tror jag man får ser man för att kunna hålla i sin roll, så bör man ju också ha tankeenergi privat. Och ibland är ju det privata tuffare, ibland är det någonting som stärker sig. Men den tror jag man också får ha balansen i. Liksom, att vara, du är ju ändå en person och det där måste hålla ihop. Liksom. Och det tror jag, jag har varit med om många, tyvärr då, tragiska händelser. Det liksom, folk har gått bort för tidigt. Man har fått liksom se det tuffa livet, vilket är så här otroligt jobbiga saker att gå igenom, såklart som person, men som också gör att man kan se på livet på ett sundare sätt, tror jag.
Mm.
Jag har varit ibland så här arg på livet och arg på världen när man har haft. Jag hade en vän som gick bort alldeles för tidigt, och det var för ungefär 20 år sedan. Men då var jag väldigt arg på hur det kunde vara rättvist. Mm. Till att man någonstans också får en distans till det. Jag tror den är viktig för mig. Får man kontakt med, nu låter det så väldigt djupt, liksom, men har man kontakt med döden, så tror jag man kan vara mer levande i livet. Så.
Det är faktiskt flera som säger det. Mm. När man har varit så här riktigt nära.
Mm. Mm. Exakt.
Döden. På, det kan ju vara närstående eller att man själv har varit väldigt sjuk eller någonting. Mm. Att man då känner sig mer levande än någonsin.
Mm, precis. Och du känner, och för mig, men det kan ju också vara... jag har haft, jag har mina föräldrar kvar vid livet. Mm. Så här. Men jag tror att den, alla påverkas ju på olika sätt. Mm. Men jag tror att man får, när man kan vända det och faktiskt se på livet med och försöka vara tacksam för det man har. Mm. Så är väl det styrka man får ta med sig i det.
Mm. Verkligen.
Det tror jag är superviktigt.
Mm. Så viktigt. Du, om vi ska summera lite så brukar jag också försöka försätta min gäst i att de helt plötsligt är 20 år igen.
Åh, oh, gud vad härligt. Ja, du tycker, och nu blir jag så här rak i ryggen också. Så här.
Ja, nej, men jag tänker så här, vad hade du mått bra av att höra då? Som du vet nu, så att säga.
Mm. Exakt, men det är nog så här, nej men var dig själv. På riktigt, då kanske jag hade hoppat över några av de här liksom fadäserna i början av min karriär. Så det tror jag den 20-åringen hade kunnat säga, att liksom, du fastnar ganska bra.
Du duger som du är.
Du duger som du är. Liksom. Mm. Försök inte anpassa dig på för många sätt. Liksom.
Mm.
Och sen tror jag den 20-åringen också hade gett rådet av att liksom se till att ha kul på vägen. Jag tror att är man driven, som många lik mig själv är, och vill framåt, så är det så himla lätt att ätas upp av det.
Mm.
Så jag tror att man behöver påminna sig själv, vad är viktigt utanför det här, göra medvetna val och se till att ha roligt på vägen. Det tycker jag blir bättre och bättre på faktiskt, ju äldre jag blir.
Det är ju bra, ja. Det blir roligare och roligare.
Nej, men jag tror jag var ganska odräglig som så här trainee. Man är ju så himla... målinriktad. Så här. Och det tycker jag man kan se när unga kliver in i bolaget nu. Det finns liksom inget annat. De är så hungriga. Som nästan spricker. Liksom. Mm. Och det tror jag gör mycket när man får barn och man liksom ska familj. Man får lite mer erfarenhet. Att man har lite lättare att se på att balansen faktiskt är viktig. Liksom. Det hade ju den här 20-åringen kunnat tipsa om. Liksom. Det hade ju för sig inte. Jag som 20-åring var ju precis där. Det här hungriga energiknippet.
Du var ju det, liksom. Ja. Precis.
Mm.
Och frågan är om det hade blivit samma då. Men nu var det vilka råd du skulle ge till dig själv. Är det något mer?
Ja, nej, det är väl det. Och så liksom lugna ner dig lite så här. Det löser sig på vägen.
Ja.
Och så råden också liksom, säg ja. Och det har jag ju faktiskt lyssnat på. Att faktiskt våga säga ja. Men och kanske lite tipset av att nej, men var trygg i dina värderingar och leta efter det när du söker både liksom relationer, vänner och arbetsgivare. Att det är det du söker, det tror jag man behöver på med. Så bli inte charmad av varumärkena, det du läser, liksom, utan gör din egen bild framåt.
Följ din egen inre kompass.
Exakt.
Du berättade ju
så klok var jag inte när jag var 20 år. Nej. men idag
men nu är det ju det. Det är det vi ska liksom, det är det som är paid forward i hela karriärpodden, att du liksom ska sprida det som du har fått med dig nu.
Exakt.
Men du berättade ju en grej för mig här innan mickarna precis. Vi pratade väldigt kort, men vi pratade ändå lite, och då berättade du ju om en tjej som hade blivit så inspirerad av dig. Mm. Kan du inte ta den som avslutning på det här?
Jag jobbar verkligen på, och som har inspirerat mig otroligt mycket. Så här, och det slog mig när vi pratade om det, just där med nej, men när man har fått någon liksom komplimang som verkligen har satt sig.
Mm.
Och det är en tjej som jag är superimponerad av, som jag hade möjlighet att jobba med för en tid sedan. Roshi Mottman heter hon.
Mm.
Och vi jobbade tillsammans på Tele2. Och då jobbade jag med kundservice, och Roshi var ansvarig för försäljning på kundservice. Och så hon, så fort jag träffade henne så insåg jag, gissas, den här kommer jag inte kunna hålla kvar vid länge.
Mm.
Och det är nog det finaste man kan göra som ledare, att liksom se de man jobbar med kliva vidare.
Mm.
Men då sa hon till mig, hon fick ett erbjudande om ett jättespännande jobb, ett otroligt häftigt, där hon har gjort en karriär i Ghana när hon tog över. Mm. Som vd för Tigo, en mobiloperatör i Ghana. Nu har hon kommit hem i Sverige igen, det här var många år sedan. Men då sa hon till mig, när hon började titta på det, så sa hon att för några år sedan så hade jag aldrig ens vågat tänka den här typen av roll. Liksom. Men nu när jag har jobbat med dig som chef i några år, så tänker jag mer, hur svårt kan det vara? Och jag tycker den är så otroligt fin. Ja. För det tog några sekunder. Jag bara, vad var det? Är det där en komplimang? Men det är ju finast komplimang man kan få.
Ja, men att verkligen.
Det verkar inte så svårt. Liksom. Det där kan jag nog också göra. Och Jesus kunde hon göra det. Hon har gjort en fantastisk resa. Liksom.
Ja. Ja, jag tyckte den ringade in ditt samtal väldigt väl. Det här exemplet som du gav nu.
Ja, kul.
Att det liksom, ja men det är inte så himla svårt. Och man kan ha roligt och göra komplicerade saker under tiden så att säga. Men bara vara sig själv.
Mm. Verkligen.
Mm. Tack snälla Susanne för ett fint samtal.
Tack själv.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Susanne Holmström. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Du kan stjärnmarkera också gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillar det. Det betyder så mycket för oss. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.